Tack att du vill tala till oss, och tack att du redan talar till oss, och du låter oss uppleva din närvaro, och tack att du verkligen är här. Vi prisar dig, far. Så hjälp mig nu i det jag ska säga. I Jesu namn, amen. Jag vill ändå först säga någonting i alla fall. Det är att jag vill gratulera alla kvinnor idag. Det är internationella kvinnodagen. Ni är så viktiga. Och jag har tänkt på en sak när det gäller kvinnor speciellt. Det är så mycket som händer i världen. Oroligheter, krig, våld, kriminalitet. Kvinnor är väldigt fredliga. Vilka är gängkriminella? Och det är nästan bara män. Vilka startar krig? Det är nästan bara män. Vilka håller på att kriga? Det är nästan bara män. Kvinnor är väldigt fredliga. Jag vill, där har ni verkligen en styrka. Apropå kvinnor, så min fru, hon är faktiskt på en kvinnokonferens i Uppsala idag. Hos en väninna. De har jobbat tillsammans som missionärer i Ryssland. Så de har jobbat där flera år tillsammans, och hon är där idag. Så att, ja, en kvinnokonferens. Jag blev väldigt gripen i lovsången när vi sjöng vilket underbart namn det är. Det namnet Jesus. Jag blev så hängiven där till Herren Jesus. Och jag bara fick ett bibelord som jag inte hade skrivit in i min planering under lovsången. Jag vill bara ta det först. Jag tycker att det säger väldigt mycket. Och när Jesus går upp på berget med vissa lärjungar. Vi kan ta det. När Jesus visar sin härlighet. Vi kan ta från Matteus 17 kapitlet, vers 1-1. Vi kan ta vissa delar av det, och speciellt en viktig del. Matteus 17 kapitlet, vers 1. Står det så här: sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Och det hände mycket. Och så längre fram i samma kontext så står det så här i vers 6. När lärjungarna hörde det följde skräckslagan ner på ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa det: reser upp och var inte rädda. Och de har varit med om stora upplevelser här. Och sen så står det här: Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. Alltså, vi kan vara med om mycket grejer, men när de lyfte blicken så såg de ingen annan än Jesus där. Jag tänker, det är bara Jesus. Alltså, Jesus är så central. Han är helt underbar. Han är helt fantastisk. Vi kan vara med om mycket grejer. Och vi kan fascineras om vi var med. Men jag tänker så här, vi kan hamna där också. När vi bara lyfter blicken så är det bara Jesus. Alltså, han är så central, han är så viktig. Jag vill bara säga det i början. Jag hade inte planerat i min predikan att skriva ner detta och så, men jag bara fick det till mig. När vi lyfter blicken så är det bara Jesus. Och i allt jag säger idag, alltså, ha Jesus fäst för din ögon. Det kommer handla mycket om hur Jesus kan forma oss och vidare för att vi ska bära mer frukt för honom. Och hur vi kan vinna fler människor för Herren. Jag tänker att det handlar egentligen syvende och sist om bara Jesus. Att vi älskar Jesus. Och vi vill dela med oss till Jesus. Vi vill dela med oss av Jesus till andra människor. Alltså, det är Jesus som är central. På grund av Jesus älskar oss. På grund av vem han är. Bara vi får en kärlek. Att vi vill formas efter honom. Vi vill delas med oss av hans kärlek till andra människor. Och nu kommer det här inledande kapitlet jag tänkte läsa från Johannes evangeliet. Och det är kapitel 15, vers 1-17. Johannes 15, vers 1-17. Och det är ett lite långt passage. Men jag tänker att det är väldigt grundläggande för det jag ska säga. Så vi kan ta hela passaget så får vi hela sammanhanget. Jag är den sanna vinstocken, säger Jesus. Och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Då tänker jag, när vi tillhör Herren, så han behöver rensa oss så vi kan bära ännu mer frukt. Så vi ska inte vara nöjda att vi bär frukt, vi kan bära ännu mer frukt. Varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Vi kan inte bara vara förnöjsamma och jag bär lite frukt här. Och det kan vara glada för, men vi kan bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag talar till er. Förbli i mig, säger Jesus. Jesus igen, när de lyfter blicken såg de bara Jesus. Förbli i mig, säger Jesus, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Vi kan inte diskutera fram massa lösningar och vi ska göra så och så. Nej, vi kan inte bära frukt av sig själva. Om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om den inte förblir i mig. Vi måste förbli i Herren. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Jag kanske inte ska ta precis allting här, men vi kan gå till vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Och när vi är riktigt rotade i Herren så ber vi efter hans vilja, tänker jag. Då blir det inte egoistiska böner. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och vers 9 handlar om kärlek. Kärleken är ju väldigt central i allting. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar hans kärlek. Detta har sagt er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Så mitt i allt så vill Gud att hans glädje ska vara i oss. Han vill att vår glädje ska bli fullkomlig. Vi kan tjäna Herren med glädje. Vers 12, återigen kärlek som är central. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och jag kallar inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag låter er veta allt som jag har hört om min far. Vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Vi ska gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom i mitt namn. Och detta befaller att ni ska älska varandra. Så att jag tänker att vi behöver rannsaka oss själva och som församling. Och Herren behöver forma oss själva och han behöver forma församlingen. Församlingen bär frukt. Av Guds nåd bär frukt genom att sprida Guds kärlek och så vidare. Men vi kan bära mer frukt. Så vi behöver alltså rannsaka oss själva och titta lite på vad vi gör och vad man kanske kan ändra på och så vidare. Och där behöver man Guds ledning. Inte bara tänka i egen kraft, man behöver Guds ledning här. Och man vill ju att det arbetet man gör ska bära frukt för hans rike. Alltså bara för att man gör saker innebär inte det att det är rätt saker. Och för att man gör ett hårt arbete innebär det inte att bära frukt. Jag kan ta något drastiskt exempel. Judarna i koncentrationslägret under andra världskriget vet jag att de hade visst straffarbete. Och det kunde handla om att de skulle bära en stor stenhög till en plats till en annan. Sen skulle de flytta den stenhögen tillbaka till samma plats igen. Bara för att är straffarbete. Det var ett hårt arbete de lade ner, men det bar ingen frukt arbete till sig. Det hade ingen mening. Detta var bara någon straff. Så att det att vi gör arbete måste inte innebära att det bär frukt. Så därför får vi rannsaka oss själva. Gör vi på bästa sätt? Eller skulle vi kunna göra något annorlunda? Och så vidare. Och vi kan se också att det är väldigt viktigt hur vi lever, hur vi prioriterar. Och vi kan se i Efesierbrevet 5 och 15-17 som talar om detta. Hur vi prioriterar, att vi ska leva som visa människor, inte som ovisa. Vi går till Efesierbrevet 5, 15-17. Efesierbrevet 5, 15-17. står det så här. Paulus säger: tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagen är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Alltså vi ska tänka noga på hur vi lever. Det är inte bara att leva och vi ska ha det gott här och vi ska ha det trevligt här och så. Utan vi ska tänka noga på hur vi lever. Säger Herren att det är noga hur vi lever, så är det noga hur vi lever. Det är, mina prioriteringar spelar ju roll inte bara för mig utan för andra människor också. Och det kan ju påverka en människas evighet hur vi prioriterar. Och man kan fundera, vad är det som är viktigt egentligen? Mycket kan vara viktigt, men vad är det viktigaste och vad är viktigt egentligen? Och då säger ju Bibeln att sök först hans rike och hans rättfärdighet. Och vi kan ta det här i sammanhanget Matteus 6, 31-33. Matteus 6, 31-33. Då tar vi från vers 31 här. Jesus säger: bekymra er därför inte och fråga inte, var ska vi äta eller var ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen ska morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog sin egen plåga. Och det är ju bra för alla som prioriterar att gå på möte idag. Det är ju en sak man kan göra. Sen är ju detta en av 7 dagar i veckan. Så att all energi för en kristna liv kan inte bara vara att man planerar att gå på ett möte. Och det är jättebra, det ska man göra. Men sen har ju vi 6 andra dagar. Och varje dag är viktigt hur vi prioriterar. Så att man inte bara lever för sig själv, utan det spelar roll hur vi prioriterar vardagen också. På jobbet, som pensionär, som mamma och pappa kan det vara, och så vidare. Och jag vet att många av oss gör mycket för Herren i vardagen. Och jag vill säga också det, att ta hand om sin familj på ett bra sätt, också att göra Guds vilja. Och som sagt, viktigt att rannsaka sig själv och se om det finns saker vi ska justera. Samtidigt är det viktigt att behålla det som är bra. Vi kan inte bara tänka att vi ska förändra allting, för det är viktigt att behålla det som är bra. Faktiskt jätteviktigt. Och jag har en liten bild här. Och jag tar ibland bilder från mitt arbetsliv, för jag är ju den då, håller på med det 45 timmar i veckan ungefär, så att det inte är konstigt. Men jag undervisar som jag är klassföreståndare för en klass i skolans värld. Och där jobbar vi med utvecklingsplaner för en klass, vad som ska funka, och individuellt med utvecklingssamtal och så vidare. Och då måste ju man både jobba på klassnivå, man tänker vad ska vi göra när det gäller hur vi är mot varandra till exempel och utvecklas i studierna. Vad behöver vi göra i klassnivå och vad behöver vi göra individuellt? Och då får man ju se det som vi gör individuellt, det påverkar ju också på klassnivå. Och vi har utvecklingssamtal där jag brukar alltid ta det sociala först, det som handlar om relationer först, jag tycker det är väldigt viktigt, och sen går in på studier och sånt. Och i de flesta fallen så finns det alltid någonting man kan utveckla. Även om mycket är bra så kan man alltid utveckla någonting. Och man ser över lite, man rannsakar lite hur det har gått under terminen. Och ser, vad är bra, vad ska vi behålla och vad kan ändras och så vidare. Och jag tänker att man måste göra det för att utvecklas. För att eleverna ska lyckas i det sociala och i sina studier. Och jag tänker också då som sagt, vi får tänka på att rannsaka oss själva. Som församlingsmedlemmar i kyrkan och i vardagslivet och i församlingen. Och viktigt att vi jobbar mot samma mål. Det finns inget som heter konkurrens i kyrkan. Vi konkurrerar inte med varandra, vi jobbar mot samma mål. Jätteviktigt. Och vi går vidare här. Och ibland, jag tänker så här att det handlar ju hur man utvecklas i församlingen. Alltså omsorgen om varandra är ju väldigt viktig, det är en sak. Denna predikan kommer handla mest om att vinna de utomstående. Sen är omsorgen om varandra väldigt viktig också. Den är jätteviktig. Jag fick höra ett jättefint exempel här innan jag kom till kyrkan. Om hur en församlingsmedlem, Maj, hade hjälpt Ingrid här när hon varit sjuk och så vidare. Och hämtat hem för att köra till lasarettet när det inte fanns möjligheter hon bodde och så. Så att man bryr sig om varandra är jätteviktigt. Så det måste fortsätta med. Men sen så måste vi också vinna de utomstående. Och det är väl mest den inriktningen det jag ska säga idag har då. Och vi kan gå till Lukas 15, 1-7. Och det handlar om att lämna de 99 fåren för att söka efter det förlorade. Matteus 15, 1-7. Kan ni ursäkta mig? Det var Lukas 15, 1-7. Kan ni ursäkta mig för det? Ja, det finns förlåtelse för allting. Lukas 15, 1-7 ska det vara. Lukas 15, 1-7. Då tar vi hela sammanhanget för att förstå situationen som var där. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men farisén och skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa det, den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, glädje med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger det, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Och då tänkte jag så här att ibland måste vi lämna de 99 fåren för att söka det förlorade. Vi måste lämna vår trygga miljö för att faktiskt söka de som är förlorade. Vi kan inte bara spendera eller lägga på kristendom på att vi ska få undervisning, vi ska bygga upp oss själva, vi ska bli starka som församling, vi ska bli rotade i Guds ord, vi ska bli starka i tron. Vi kan inte bara lägga ner vår kristendom på detta. Vi måste ibland lämna det här faktiskt för att söka efter det förlorade. Kristendomen är inte som där i världen, man ska förverkliga sig själv. Jag ska själv bli stor och stark och duktig och ska kunna mycket. Här är det att vi faktiskt försakar oss själva. Vi lämnar de 99 fåren, söker det förlorade fåret. Och det kanske inte är så bekväm miljö. Det kanske innebär att man behöver smutsa ner skjortan för man får dra upp någon i dyn. Det kanske innebär att man får gå hem till någon alkoholist som ligger hjälplös och så försöka hjälpa den här på vägen, bland annat. Och Jesus säger också vid annat tillfälle att det inte är de sjuka som behöver läkare. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och då tänker jag så här att vi som församling måste satsa på utåtriktad verksamhet. Både till vardags, bland grannar, arbetskamrater. Men också som församling. Jag tänker att vi måste göra det. Och om vi går till missionsbefallningen där så kan vi se i Matteus 28. Matteus 28, 18-20. Det står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp den i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag med er alla dagar till tidens slut. Vi ska gå och göra alla folk till lärjungar. Vi ska gå ut i hela världen och göra folk till lärjungar. Och det var så här att jag var med en gäng kompisar. Vi åkte till Slovakien faktiskt. Vi har varit där två gånger, evangeliserat. Och då innan vi åkte iväg, det var Smyrnakyrkan i Göteborg där. Vi åkte iväg med en buss där, så kom en fin broder och bad för oss innan. Han ville välsigna vår resa. Då bad han för oss och han sa så här, minns jag mycket väl. Jesus har inte sagt att vi ska vara hemma och göra lärjungar. Vi ska gå ut och göra lärjungar. Vi ska inte vara hemma, sitta hemma och försöka få folk till lärjungar. Vi ska gå ut. Och det stannade i mig verkligen i mitt hjärta när han sa så. Och det är mycket vi kan göra för att vinna människor för Herren. Mycket vi kan göra. Och när jag bodde där som sagt i Göteborg så var vi ofta i Brunnsparken ett tag, flera år. Sjung och spela på tisdagar, vardagskvällar. Och det kom väldigt mycket folk runt som lyssnade och så vidare. Och vi delade ut traktater och inbjöd till mötena. Och nästan varje söndagsmöte så kom det folk till mötena som hade hört vårt budskap i Brunnsparken. Och en lång period, tro mig eller inte, men det var så blev människor frälsta på nästan varje möte under en lång period. Kanske 2, 3, 4 stycken, nästan varje söndag under en lång period. Och många hade vi nått i Brunnsparken i Göteborg. Och vid ett tillfälle minns jag att några stycken gav sina liv till Herren på plats i Brunnsparken. Och tänker att vi skulle kunna nå fler, tror jag, om vi gick ut ur kyrkan, kanske nu på våren och sommaren. Vi skulle kunna göra sådana initiativ. Och församlingen har arbete, och bland annat att man når ungdomar på torsdagar. Och det är ett väldigt fint initiativ. Så det finns verksamhet. Men jag tänker att vi behöver ännu mer. Vi behöver nå människor i alla åldrar. Detta är ungdomar, och vi behöver nå 14-15-åringar. Och vi behöver nå äldre och så vidare. Och vi behöver alla göra någonting för att nå ut med budskapet. Och jag vill inte kritisera på något sätt, vill jag inte göra. Men jag vill ändå säga det. Att förra lördagen hade vi en kafékväll som är utåtriktad. Och vi var ju glada för dem som kom. Jag hade jättefin kväll. Och så. Jättefint att vara en del som ställde upp och så. Men jag tror att fler skulle kunna lägga mer energi på att kanske ta med sig någon. Eller dela ut något traktat eller bjuda in. Jag tror att om fler i församlingen skulle gjort något så skulle komma fler kanske utomstående. Som sagt, jag vill inte kritisera, men jag menar så här. Vi ska fortsätta med söndagar och lägga ner energi på dessa. Men all vår energi vi gör för Gud kan inte vara att vi ska få söndagsmöten att rulla. Att vi ska ha någon som leder lovsång, någon som ska predika. Och någon som har kaféet och så vidare. All vår energi kan inte gå till söndagar. Nu vet jag att en del är pensionärer och kanske är svaga och en del är sjuka. Och man kanske inte orkar mer. Och då är det är en sak. Det kan vara så också. För jag uppskattar allt som görs. Så missförstår mig inte rätt. Men all vår prioritet kan inte vara att vi ska få söndagsmöten att rulla. Jag tycker det blir lite fel balans. Om man lägger ner väldigt mycket på söndagar men man har något utåtriktat så blir det nästan ingenting. Och är det så att man inte orkar ha hållit på en lördag och en söndag, nej, men då är det bättre om det är en gång per halvår eller två per halvår man har utåtriktad verksamhet. Om du inte orkar, lägg ner och gå på söndagsmötet då. Lämna de 99 fåren med andra ord. Om du inte orkar, lägg ner och ta ledigt en söndag då. Alltså lämna de 99 fåren. Det bästa är att man gör både och. Missförstå mig inte, men är det så att man inte orkar hålla på med utåtriktad verksamhet och söndag? Om man inte orkar, nej, men prioritera lördagen då. Om det handlar om kanske 2 gånger per termin. Förstå mig inte fel, men jag måste säga detta. För att jag tänker att vi kristna, vi lägger ner så mycket för att vi själva ska bli uppbyggda. Och vi ska klara av vardagen. Vi ska få uppbyggelse, vi ska bli starka i tron. Men de där ute, de har ju ingenting. De går ju under. Orkar vi inte mer än söndagarna? Nej, men avstå 2 söndagar per termin då. Så att jag vill inte säga att du får kritisera, men det spelar ingen roll vem som sjunger eller spelar på kafékvällar eller om vi har annan verksamhet. Men det viktigaste är att vi försöker göra något från någon utomstående. Vi kristna ska inte bara vara konsumenter för oss själva. Vi ska sprida hans rike och bära frukt för andra människor. Och Markus 12:28 kan vi gå till. Markus 12:28. Det står väldigt grundläggande. Markus 12:28. Står det så här. En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom. Jag tar hela sammanhanget. Vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade, det främsta är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta, lyssna noggrant. Du ska älska dig nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Och jag menar så här, älskar man sin nästa som sig själv, då gör man någonting för andra människor. Den bara hette i samariten, låg någon ligger halvdöd. Och det var den människans nästa. Det var troligtvis inte någon som var med i kyrkan som låg halvdöd, som rövar hade gett sig på och så vidare. Jag tänker, älskar man sig nästa som sig själv? Det handlar inte bara om syskon i kyrkan. Det handlar om dem där utanför. Och då måste vi göra mer för dem, tänker jag. Så älskar vi vår nästa som oss själva, sträcker vi också ut oss till dem som inte är troende. Och vi går vidare. Jakobs brev 1:22. Jakobs brev 1:22. Jakobs brev 1:22. Det blir ganska skarpt idag, men Guds ord är skarpt. Guds ord är kärleksfullt, men det är också skarpt och det får vara skarpt. Jag kan inte stå i vägen för vad Gud vill säga. Jag har inget att göra här framme i så fall om jag ska välja vad jag ska säga och inte. Men jag delar med det jag fått från Herren. Och det blir ganska skarpt idag. Men kärleksfullt. För jag tänker på dem där ute. Så man kan säga, en röd tråd är det jag säger idag. Det handlar om att vi ska rannsaka oss själva. Vi ska bära frukt för att nå dem där ute. Och då står det så här, Jakobs brev 1:22-25. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Vi kan inte bara vara i kyrkan och höra och höra och höra och höra och höra, höra. Vi ska ut, vi ska ut. Vi ska göra också. Var ordets görare, inte bara dess hörare. För går vi bara söndagar och hör predikningar och så vidare, så blir vi ordets hörare. Det ska vi också vara, men vi ska ju höra för att göra. Tänk på det, vi ska höra för att göra. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Som sagt, jag vill inte lägga någon fördömelse. Jag vet att jag tror alla här inne gör mycket för Gud, gör många, och en del gör saker för Gud. Jag vill inte lägga någon fördömelse. Men vi måste tänka på vår nästa. Älska den nästa som sig själv. Går vi till exempel på en konsert, försök få med någon icke-kristen då. Gå inte på en konsert, om det skulle vara till exempel så, bara för att du ska få någonting. Ta med dig någon som inte tror och så vidare. Det var faktiskt så här för många år sedan att det var en kille som hade lämnat Gud och allting och så... gjorde mycket dåliga grejer ett tag. Och han frågade mig på 80-talet om jag ville följa med på en Jerusalemkonsert. Och då följde jag med. Och sen fick jag reda på efteråt att den kvällen så bestämde han sig för att ta nya tag med Herren. Och det gjorde han också. Så att det kan också vara den vägen att till och med andra frågar dig om du vill följa med. Så var det också min första lägenhet. Jag hade grannar. Och de visste inte att jag var kristen, men de märkte att det var någonting på mig. Och sen fick de reda på att jag var kristen och så vidare. Så de bjöd in mig till sig. Och de hade problem med alkohol och droger och sånt. Men de märkte att jag hade någonting. Och de frågade om de fick följa med till min kyrka. Och det fick de såklart. Och de blev frälsta sen också. Så det kan vara så i bästa fall att till och med de andra frågar dig. Och jag tänker i den sista tiden som vi lever nu. Så blir det så stor skillnad mellan mörker och ljus. Och då kommer ditt ljus som du har inom dig synas ännu mer. Så du kan också vara beredd på att folk kan till och med fråga dig om du vill följa med till kyrkan. Så. Men som sagt, i de flesta fallen är det att man själv får fråga. Som sagt, vi ska inte bara konsumera oss själva. Vi ska också ge ut. Men jag vill bara säga det att uppbyggelse är också viktigt och det behöver vi. Så att det är ju så, om man delar Guds ord så betonar man ofta någonting som behövs. Men däremot innebär det inte att man försakar andra. Vi behöver ha söndagsmöten, vi behöver byggas upp. Vi behöver bli starka i tro, vi behöver få Guds undervisning och så vidare. Men vi ska bli hörare och görare, inte bara hörare. Och jag jobbar i Lerums kommun. Jag kan ta en liten bild här. Då har vi något som kallas ett årsjul. Som är några punkter. Och det är den som vi utvidgar varje år. Den första punkten är, var är vi? Vilken situation är vi nu? Och vart ska vi? Man strävar åt ett mål och ser vart man ska. Och sen nästa punkt är, hur gör vi? Och sista punkten är, hur blev det? Alltså första, var är vi någonstans? Nästa punkt, vart ska vi? Vart ska vi med Korskyrkan? Vart ska vi som medlemmar? Sen hur gör vi? Och sen hur blev det? Och det utvärderar vi varje år. Och då tänker jag att vi behöver med Guds ledning på något sätt ha rannsakning av församlingen oss själva. Att rannsaka sig själva är inte bara inför nattvarden. Utan rannsaka sig själva är någonting som behöver göra ständigt, tänker jag. Vad vill vi med kyrkan? Vad vill vi med som församlingsmedlemmar? Vad är målet? Och hur gör vi? Vi måste göra någonting. Alltså hur gör vi? Vi måste göra någonting. Gud verkar genom oss. Och sen hur blev det? Blev det inte ett bra resultat? Då kanske jag får omvärdera. Med andens ledning, med Guds ledning. Alltid såklart och genom bön. För att Gud vill tillväxt. Han vill vi ska gå ut hela världen. Han vill tillväxt. Han vill att fler icke-troende ska komma till kyrkan. Och var ska man börja någonstans, frågar någon. Ja, man kan börja göra det man vet man ska göra. Och sluta med det man vet man inte ska göra. Börja och gör det. Vi kan börja göra det vi vet vi ska göra. Och inte göra det vi inte ska göra. Det är en bra början. Sen får vi söka Gud och hans ledning. Vissa saker är självklara vad vi ska göra och vissa inte lika självklara. Men hur ska vi då kunna avskilja, veta vad som är Guds plan och inte, när det inte är så tydligt? Hur ska vi veta Guds plan när det inte är så tydligt? Jo, Bibeln har ett svar. Romarbrevet 12:2. Bibeln har svar på allting, tror jag faktiskt. Med Guds ledning genom Guds ord. Jag tror Bibeln har svar på allt. Romarbrevet 12:2. Det står det så här. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Jag tar det igen, för det gick ju fort kanske här. Och anpassa er inte efter den här världen. Steg ett. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Steg två. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Och det är så att vi blir lätt påverkade av världen. Bibeln säger att vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Men vi blir lätt påverkade av världens värderingar och propaganda. Att man försöker trycka på ens åsikt. Och det vet jag när jag hade småbarn. De börjar redan i småbarnsåldern genom barnprogram. Jättestark propaganda. Hur man tyckte man ville få in världens värderingar, väldigt hård propaganda, så vi kunde inte till slut se på barnprogram. Vi kunde inte längre se på dem, för det var sån propaganda. Och det kommer starkare och starkare. Djävulen vet att han ser det kort. Därför är det inte samma värderingar som visas i tv idag som för 30 år sedan. Det är en skillnad. Och vi ska inte hänga på det tåget. Och vi ska, som det står i Efesierbrevet 6, vi ska stå fasta. Vi ska inte anpassa oss till den här världen. Vi ska vara vaksamma på vad vi blir påverkade av. Det blir alltså värre och världen. Men Guds ord är klar här att vi inte ska anpassa oss. Delvis för att vi ska kunna avgöra vad som är Guds vilja. Vi ska inte formas av världen, men vi ska påverka världen. Världen ska inte påverka oss, men vi ska påverka världen. Och försöker vi anpassa oss så blir det ingen skillnad. Och vi ska påverka världen och Guds ord som finns inom oss. Vi kan inte bara hänga på trender och göra som andra gör. Då blir vi påverkade av världen och vi anpassar oss också. Och det kan vara, jag vet att jag kanske trampar några på tårna, men det får vara så då. Detta ligger inom mig så här. Till exempel Melodifestivalen för 30 år sedan är helt annorlunda där idag. Själv ser jag inte på det och såg inte går heller. Men jag såg det genom ett nyinslag på en deltävling som var helt uppåt väggarna. Väldigt oanständigt och orent faktiskt. Och bara för att många tittar på det blir inte innebär att vi ska titta på det med våra barn. För det blir värre och värre i världen. Och där gäller det, vad är det som gäller? Är det våra åsikter eller Guds ord? Det är Guds ord som gäller. Vi ska inte anpassa efter världen. Och vi matar våra barn med att det är okej, allt som visas. Vad ska de ha för värderingar när de växer upp då? Det är en skillnad mellan kristna och icke-kristna. Det är en skillnad på vad kristna tittar på och vad icke-kristna tittar på. Annars, alltså, det är ju det som är meningen. Vi har något som är bättre. Vi ska inte bara ta det som serveras i världen. Vi har något som är bättre. Och vi kan ta Matteus 6, 16 här. Det är mycket Matteus idag. Det är underbart evangelium. Matteus 16 här. Matteus 16, 24-27. Och här handlar det om försakelse i Jesu efterföljd. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Och då alltså, vad hjälper en människa om hon vinner hela världen? Vi kan vinna hela världens nöjen. Vi kan ta allt som världen innebär. Vad hjälper om vi vinner allt detta men förlorar vår själ? Alltså Jesus säger att vi ska ta vårt kors på oss. Då ska vi också göra det. Och vi ska inte vinna hela världen, vad som finns i världen, världens nöjen och annat. Utan det står ju som man sa här, för vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det är alltså en försakelse. Och det är en välsignelse i försakelse också. Och vi fortsätter. Vi är snart, predikan är snart slut här. Men mycket handlar om att ha hjärtat på rätt ställe. Och hur har vi då hjärtat på rätt ställe? Hur kan vi få hjärtat på rätt ställe? Ja, Bibeln har en lösning på det med. Matteus 6, 19-21. Matteus 6, 19-21. Samlar inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sin och själ. Samlar skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sin och själ. Där det skatter kommer också ditt hjärta vara. Så vi kan påverka vad vårt hjärta är någonstans. Och där vi har hjärtat, det är ju där vi arbetar och vi lägger vår energi. Det är så vid annat tillfälle, säljen vad ni äger och ge till de fattiga. Till den skatt och är, det kommer också ditt hjärta vara. Alltså ger man till Guds rike och hjälper fattiga människor kommer också hjärtat vara i Guds rike. Och Som jag sagt innan här, vi behöver Guds ledning i det vi gör. Och vi behöver söka Gud och hans vägar. Och göra saker i rätt tid och på ett rätt sätt. Så jag vill här mot slutet läsa Jeremia 29. Att Gud har fridens tankar för oss. Och att söka Herren handlar det om. Jeremia 29. Vers 11-14. Det står det så här. Och ta till dig detta, det gäller dig. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Lyssna här. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Alltså vad ska vi lägga vår energi på? Vi ska söka Herren. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Och sök Herren medan han låter sig finnas, står det vid annars tillfälle i Bibeln också. Och som vi läste i Matteus, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Alltså sök först Guds rike. Det innebär inte att vi vet allting. Vi söker Guds rike. Det vi inte vet, vi söker Gud. Vi lägger vår energi på att söka Gud. Vi söker Herrens vägar. Vi kommer inte på massa egna vägar på egen kraft. Vi söker Gud, vi söker Guds vägar. Och vi söker Herren själv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och må Herren hjälpa oss i detta. Och som sagt, jag hoppas att ni förstått mig rätt. Vi behöver möten, vi behöver söndagsmöten och vi är tacksamma för allt som görs där. Och det är ju, kan ju vara, kan man säga, ett batteri som laddas på söndagar för att kunna nå ut också. Men det jag vill säga är att vi kan inte bara ladda batteriet på söndagar och sen ligger det batteriet och så laddas det på nytt. Utan vi får från Gud på söndagar och i vardagen och för att gå ut. Så missförstå mig inte, vi är tacksamma för allt som görs på söndagar, varje uppgift och så vidare. Men det måste vara ett syfte, vi kan inte stanna där, vi måste gå ut. Och det är det som jag vill säga idag. Vi måste rannsaka oss själva som församling för, som jag sa, det här med årshjulet i Lerum. Där går man åt de punkterna där det behövs förändring. Vi jobbade med studiero ett tag till exempel för att det var just det som behövdes. En annan gång kan man jobba med att det är svårigheter i matten för många för underkända betyg. Och det är det som behövs. Jag tror en sak som behövs för denna församling är att bli bättre på att nå utomstående och lägga mer energi på det. Så det är det som är det jag vill säga så. Men må Gud hjälpa oss. Vi klarar inte detta egen kraft. Välsignar alla. Amen.